Hela jorden är full av din härlighet. Så kände jag verkligen i morse när jag åkte från Borås och hit och körde Härskogsvägen. Då var det som en guldallé, bara för min skull, med alla gula löv och solen höll på att gå upp och det glittrade lite i daggen. Hela jorden är full av din härlighet. Vi uppmuntras idag till tacksamhet över Guds godhet. Men kan vi verkligen vara tacksamma när det är så mycket illa som sker? Jag tänker på igår morse, äntligen lite tid att läsa nyheterna. Skottskador, mord, orättvisor, utvisningar, konkurser med mera. Och ibland tänker vi igenom vårt eget liv, våra nära, oro, sjukdom, skörhet och kamp. Och så är det ju pandemin som dragit med sig så mycket tråkigt för individer, samhälle, kyrka och kanske allra mest för människor i världens utsatta hörn. Många berättar om att man känner att pandemin liksom lägger en sordin över glädjen. En våt, grå, tung filt över livet. Ovisshet, avstånd, förändringar, maktlöshet, oro, depression, arbetslöshet, stress, ensamhet. Sorg över så mycket som vi vanligtvis uppskattar, som inte alls är genomförbart på samma sätt som förut. Visst kan det finnas vissa saker som kan bli bättre. Men det negativa tar så stor plats att förundran, glädjen och tacksamheten och lovsången inom oss tystnar. Bekymmer tenderar att få sådana konsekvenser. Att samtidigt som den verkligheten pågår, tillsammans med andra får sjunga "Hela jorden är full av din härlighet". Och tillsammans med andra får sjunga som vi gjorde i början av gudstjänsten. Allt vad skaparens hand har gjort är förunderligt och stort. Halleluja, Gud är god. Jag tror att det gör något med oss som människor. Tacksägelsedagen som Hanna har berättat om och som vi har hört två sånger om här handlar på något sätt om att leva i tacksamhet trots allt och mitt i allt. Att det finns liksom flera verkligheter i våra liv och i världens liv som kan pågå på en och samma gång. Lovsång, när man tittar på en gudstjänstordning, och det är samma för alla typer av kyrkor världen över, att i en gudstjänstordning ingår ett moment som heter lovsång. Och det kan man ju förstås fundera på, varför är det så? Ja, det är väl antagligen för att vi människor behöver påminnas om att rikta vårt tack till Gud. Att påminna oss om Guds godhet mitt i allt. Jag tänker att det händer något med oss när vi tillsammans tackar Gud och sjunger lovsång. Och jag tänker också att det var någonting som hände med oss kristna i världen när vi inte längre i våras kunde samlas i våra kyrkor och sjunga lovsång tillsammans. Vad händer med mig som kristen när jag blir allt mer utlämnad till mig själv? När rutiner ändras, när jag inte längre deltar i den gemensamma lovsången? Vad händer i världen när lovsången i kyrkorna tystnar? Men kan den förresten tystna? Lovsången. Ja, nu ska vi gå till dagens evangelietext och se vilken tröst Jesus ger. Jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 19, vers 37-40. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i höjden och ära i himlen. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Lärjungarnas inre flödar över av tacksamhet och glädje och lovsång. Och försök nu se framför dig, det är ett olivberget, ett högt berg, och så har man Jerusalem nedanför sig. Och där går de nu, en skara män, kanske några kvinnor. Stämningen är hög. De dansar kanske, viftar händerna i glädje. De är sådär liksom sådär barnslig som man kan bli när man är sådär liksom, ja, helt överväldigad av glädje. En del av oss kan bli sådana. Kanske var de sådana just där. Och det de gör det är att de prisar Gud för alla de underverk de har sett. Och vad var det de hade sett? Ja, läser vi i Lukas evangeliet så kan vi se att det bara är några stycken mirakulösa underverk de har fått vara med om utifrån hur Lukas berättar om det. De underverk de framför allt har fått se, det är hur människors liv har blivit förändrade. Några verser innan den här texten vi har läst så är det de får se, Zacchaeus. Zacchaeus som blev förändrad från att vara en mycket självupptagen man till att bli givmild. Det underverket hade de nyss sett. Men det vi kan ana när vi följer lärjungen och Jesus genom Lukas evangeliet, det är att Jesus har hjälpt dem att se vardagens underverk. Han har hjälpt dem att öva upp blicken över liljan på marken, över fågelsången, maten på bordet, delande, hjälpsamhet, vänskap och gemenskapen som de delade. Jesus hade nog visat vägen till lovsång, att det är gott och rätt att rikta tacksamheten till Gud. Albert Einstein lär ha sagt, det finns två sätt att se på livet. Det ena som att inget vore ett mirakel. Det andra som att allt vore mirakel. Och det sistnämnda, att allt vore ett mirakel, det är det som vi bjuds att öva på i kristen tro. Att ta emot vardagslivet som ett mirakel, en gåva. Frågor som vi skulle kunna ställa oss är, vad har jag sett av Guds godhet den senaste tiden? Vad kan jag tacka för? Vad får mitt hjärta att jubla? Men det finns alltid de som blir provocerade av glädjens yttringar. Fariserna står liksom inte ut med jublet. Kanske är det så att ordningen i hela samhället störs där de här lite nästan höga männen och kvinnorna dansar runt och jublar över vad de har sett. De stör ordningen. Glada män och kvinnor som skrattar högt och högljutt ropar ut lovsången. Välsignade han som kommer. Konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Orden måste stoppas. Vem tror de att Jesus är? Hela makten blir hotad. Nej, det här går bara för långt. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Tänk att den som är glad och tacksam kan vara så obekväm för andra. Det finns alltid de som är avund eller av andra skäl inte unnar andra glädje. Och ibland kan det till och med vara röster inom oss själv som säger, så där glad kan du väl ändå inte vara när det är så mycket eländigt runt omkring dig som händer. Men till alla glädjedödarna inom oss och runt omkring oss säger Jesus, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. En märklig bild. Stenar som ropar. Hur troligt är det att en sten börjar ropa, tacka, lovsjunga? Ja, det är ju helt otroligt. Är Jesus retorisk? Ja, troligtvis. Lika osannolikt som det är att en sten börjar ropa, lika omöjligt är det att stoppa glädjen, tacksamheten och lovsången i världen. Ibland använder vi uttrycket skrivet i sten. Ofta använder vi det när vi tänker att en förändring är möjligt. Ja, det är ju inte skrivet i sten, så det är klart vi måste kunna förändra. Men om det är skrivet i sten, som till exempel budorden på stentavlorna, då går det inte att förändra. Stenen är en bild för det tidlösa. Det som existerar genom alla tider. Det som kan bära en berättelse från en tid till en annan utan att själv förändras särskilt mycket. Kanske har du något berg, någon sten som du minns från när du var liten. Jag har flera sådana stenar och berg och klippor som liksom stolar jag har suttit på, hammocken jag låg i. Massa sådana här, det finns inte mer. Men stenen där jag låg och sola som tonåring, stenen som jag gömde mig bakom när vi lekte karajumma, den finns kvar. För så är det med stenar. De kan förändras lite grann, men det mesta består. Och något av det är det Jesus vill ha sagt. Om lovsången tystnar kommer stenarna att ropa. Det är trösteord till individer och kyrkan som just nu på grund av smittspridning delvis har hindrats i kallelsen världen över att fira gudstjänst och lovsjunga Gud tillsammans. Jesus tröstar kyrkan, tröstar människor. Glädjen, jublet, tacksamheten, lovsången, allt det där kan dämpas, kan kännas väldigt långt borta i vissa tider. Men stenarna ropar. Det finns inget som kan stoppa Gud. Inget som kan stoppa tacksamheten och lovsången, inte ens en pandemi. För lärjungarna så skulle en tuff period börja efter det här jublet nedför berget. Deras vägvisare till Guds godhet skulle snart fängslas, torteras, dödas. Och kanske under de här tuffare perioderna skulle Jesu ord klinga om stenarna som ropar när lärjungarna inte alls förmådde att sjunga några lovsånger och förtvivlan tog vid. Det finns många krafter inom oss, i vår nära omgivning, i samhället, i världen som kan, vill, tysta lovsång och glädjekällan inom oss. Men i kyrkor, i kloster, i kapell har i alla tider lovsången pågått som en protest mot all klagan. Söndag efter söndag, över hela världen, hålls gudstjänster där lovsång är ett tydligt tema. Inte för att släta över allt elände och all klagosång, utan för att komplettera. En sång som pekar på livets både och hjälper mig som individ och oss som kyrka att få perspektiv. Att inte glömma allt det goda Gud gör. Det finns ett hopp trots allt. Det uttrycks så otroligt starkt och fint i en psalm vi ska sjunga om ett tag. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig i dagar av glädje och dagar av sorg. Vill jag leva var dag till din ära. Du som är i kyrkan, du som ser gudstjänsten webbsänd, eller du som tittar på den här gudstjänsten i efterhand. Din delaktighet i tacksamhet och lovsång gör skillnad. Inte bara för din egen skull, utan för världens skull. Hela mänskligheten behöver hopp. Så att öva upp sitt hjärta, sina ögon, sina öron för att se spåren av Guds godhet. Det är varje kristen människas kallelse. Kan jag säga ett sånt starkt ord som ansvar? Det är vårt ansvar att försöka se spåren av Guds godhet. För i lovsången så kan Gud hjälpa oss att få perspektiv, lyfta blicken och se vardagens mirakel och underverk. Ibland kan kristen lovsång anklagas för att vara verklighetsflykt. Men det är inte det det handlar om. Det är en tacksamhet mitt i verkligheten. Paulus han säger, gläd er alltid i Herren i Filipperbrevet. Det betyder ju inte gläd dig för allt du är med om och allt du ser. Utan ett trots allt, sök källan till glädjen i Gud. När vi följer Bibelns personer från början till slut så är det liksom som en väv som går ihop så här i de flesta människors liv som vi får förmånen att följa. En väv av klagan och tacksamhet. Det verkar som att kamp och lovsång hör ihop. Lovsång kan födas ur erfarenheter som är svåra. Det finns en sång som kommer ur hjärtats djup. En sång som tränger fram ur de djupa skikten på oss människor i vår själ. En sång som kommer efter erfarenhet av kamp, svårighet, prövning när vi kommer ut levande på andra sidan. Genom den erfarenheten kan lovsång födas. En sång till Gud som lyft människan ur det svåra. Och saltaren är ju det största exemplet på den här dubbelheten av väven mellan klagan och lovsång. Bland annat kung David utbrister, du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag ska alltid prisa dig. Lovsång kan födas ur kamp. Men lovsång kan också ge kraft till att kämpa. Kämpa för det goda. Kämpa för förändring. Jesus ord om stenarna kan ge oss tröst som mänsklighet och vägledning. Om människor periodvis eller helt verkar sluta leva i glädje och tacksamhet över allt Gud ger, kommer stenarna att ropa. Med andra ord, det finns inget som kan döda källan av glädje och tacksamhet som vi har inom oss. Det finns inget som kan döda den. Vår uppgift är att vara rädda om glädjen inom oss. Att återerövra livskällan, glädjekällan. För det kan behöva öva mycket om och om igen. Ett sätt är ju just att delta i den gemensamma lovsången. Att sitta och lyssna på de andra. Kanske att jag börjar sjunga med. Ingen glädjedödare inom oss eller runt omkring oss kan tysta lovsången permanent. Vi kan be Gud om hjälp att hitta glädjens och tacksamhetens ton inuti. Den ton som kan ljuda i strid, i kamp och lidande. Och snart ska vi sjunga en psalm. Och kanske kan orden från i den här psalmen hjälpa oss att be. Och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Till sist. Tacksägelsedagens ärende är tacksamhet trots allt, mitt i allt. Det finns flera verkligheter som kan pågå på en och samma gång. Fundera gärna över frågorna. Vad har du sett av Guds godhet den senaste tiden? Vad kan du tacka för? Vad får ditt hjärta att jubla? Amen. Gud, tack för Jesus och lärjungar som visar så tydligt på livets paradoxer. Hjälp oss att erkänna vår verklighet som den är på gott och ont. Hjälp oss att berätta för dig om alla våra bekymmer och sorger. Hjälp oss att se vardagens under och rikta vår tack till dig. Amen.